Vi tystnar för att lyssna till Guds ord som jag läser ur Hebreerbrevets tredje kapitel, verserna 12 till och med versen 14, och orden läses i Jesu namn. Se till, bröder, att ingen av er är ond och trolös i sitt hjärta och avfaller från den levande guden. Uppmuntra varandra varje dag så länge man kan säga idag, så att ingen av er låter sig förledas av synden och förhärda sig. Ty vi har del i Kristus om vi ända till slutet orubbligt håller oss till samma grundval som i början. Amen. Jag tror att det på detta möte tillsammans med mig finns någon annan. Jag vågar påstå att det finns flera sådana Guds barn som har träffat på en situation där en person, som en troende människa som går på himmelsvägen, kanske har lite överraskande lämnar sin vandring och gått ur tron och lämnat Guds rike. Det kan hända att du har ställt frågan: vad hände här? Varför gick det så? Det kan också här på mötet finnas sådana Guds barn tillsammans med mig, som kanske någon gång har tänkt att undrar om jag kommer att bevara sitt tro. Orkar jag kämpa till målet? Jag tänker att de här två sakerna passar den här texten som vi läste nyss. Därför att Hebreerbrevet är skrivet till Guds barn, vandringsmän på himmelsvägen, de som kämpar i den här tiden mot det eviga himmelska hemmet. Om det visar det som jag läste här i början: se till, bröder, så skriver Herrens apostel i sitt brev till dem som tar emot brevet. De som tar emot det här brevet, de var egentligen sådana Guds barn att de hade fått uppleva bättringens nåd ifrån otro. På ett annat ställe i brevet konstaterar aposteln och liksom uppmanar: kom ihåg de tider när ni fick komma in, ställa stegen på himmelsvägen. Och så påminner han och säger att ni var så lyckliga för den skull, att ni godtog och gladdes och bar också det att ni bespottades och hånades, och att er egendom till och med togs ifrån er. Ni utstod allt detta med glädje. Och jag tänker så, kära bröder och systrar, att de här gladdes över det som de hade fått, alla synder förlåtna. Och de levde liksom i nådekänslor. Här kan det finnas på mötet flera sådana Guds barn som har fått bättringens nåd utifrån otro. Ni har upplevt detta. Och jag har ibland samtalat med en person som alldeles nyligen fått uppleva bättringens nåd. Bröder och systrar, jag var så avundsjuk på situationen när en sådan människa liksom såg ända fram till målet, och det såg ut som att himmelsvägen var så tydligt utstakad och lätt att följa ända till den himmelska härligheten. Men även för en sådan person går det så som det går för oss alla. Att nådekänslorna, förlovningstiden tar slut och man måste leva av tro. En tid av kamp, att bära korset. Och när man kämpar på himmelsvägen så kommer en sådan tid för varje Guds barn, också de som är barnatro kristna. Det har jag också upplevt. De här som tog emot brevet här, de såg i sin församling och i sitt liv att på himmelsvägens kamp så hade det börjat uppstå, i alla fall för en del, trötthet i tron och utmattning i tron. De hade fått en stridströtthet. Det märktes bland annat så att aposteln skriver här i sitt brev och påminner om en sådan sak som, och varna för den också, att titta inte ner på den församlingsgemenskap och gemensamma möte. Ty där hade en del av dem som gick på himmelsvägen, de hade blivit känt ovilja till att gå och lyssna på Guds ord, att ta del av mötet. Så hade det gått för en del. Och mina bröder och systrar, på något sätt så kanske jag beslutade mig för den här texten därför att det känns som att i vår tid så har inte vi Guds barn bevarats ifrån att det skulle kunna ske så för oss också. Detta var skälet till att aposteln skrev detta brev och skickade det. Det hade alltså uppstått utmattning i troskampen, men trots det så kommer aposteln till dem och kanske just för den skull och säger: kära bröder. Och sen vill han varna och säger att, så som det står i vår text, att ingen av er är ond och trolös i sitt hjärta och avfaller från den levande guden. Får vi en fråga där då? Att vad har hänt? Och kan det vara så att Guds barn som vandrar på himmelsvägen har ett sådant hjärta som avfaller från den levande guden? Även de som för en tid sedan, kort tid sedan, hade glats över att deras egendom till och med togs ifrån dem. Kära bröder och systrar, när vi kämpar på himmelsvägen så är kampen en strid. Det är strid mot den treallierade fienden, själafienden, alltså Guds motståndare. Det är vår fördärvade del och synden. Köttet som vill falla mot synden. Och vårt blod som vill ingå synd. Och allt det syndaliv som finns i världen. Och det lockelser som finns i världen. Och nu i den kampen, i den striden, varnar aposteln alltså för att se så att ingen av er är ond och trolös i sitt hjärta och avfaller från den levande guden. Guds ord, som när vi betraktar det, ser ut som att det är möjligt att Guds barn kan komma så långt att hon faller av från sin tro och lämnar Guds rike och liksom tar avsked av den och så byter den väg och går till en annan väg. Vi minns ur Bibeln om Jesus lärjungar så minns vi Judas. Tänker bröder och systrar. Hurdan var Judas hjärta? Johannes skriver om det i sitt evangelium. Om den händelse som jag inte ska repetera så tydligt, men där Maria smorde Jesus med dyrbar olja. Evangelisten berättar att Judas sa att skulle man inte hellre ha kunnat sålt oljan med ett gott till ett gott pris och ge pengarna till fattiga och funktionshindrade och så vidare. Det var ju en bra tanke, men evangelisten berättar att Judas hade ingen oro och bekymmer över de plågade människorna, utan han sa detta därför att han hade gemensamma pengar och han var en tjuv. Han hade fallit i sitt hjärta, och så som det står i Bibeln, och så olyckligt var Judas slut. Bibeln berättar för oss också om Paulus arbetskamrat Kefas. Bibeln säger och berättar att Demas hjärta vanns, besegrades av världens kärlek. Kära bröder och systrar, kära ungdomar, kära unga Guds barn, är det i vår tid, finns det i vår tid en fara där i att världen lockar den som vandrar på himmelsvägen till de sakerna som finns i världen? Jag har ibland frågat om den här frågan utifrån sakkunniga, nämligen ungdomarna, unga troende Guds barn. Och de har berättat för mig och lärt mig och upplyst mig om att de unga himmelsvägsvandrarna, att i världen finns sådana saker som vill locka oss ut, bort ifrån Guds barnaskap. Och de har sagt att en sån stark dragningskraft är musiken, världslig musik, som inte föder ett Guds barn och inte heller någon annan människas odödliga själ. Och sen finns en sak som, och det berättade de för mig, att det finns frestelser i form av alkohol, dryck, eller frestelser i form av att anpassa sig till den här världens liv och leva i enlighet med det och verka så som människorna i världen verkar. Enligt Guds ord så är det mycket farligt. Det är alltså livsfarligt. Johannes nämligen, han skriver i sitt brev att älska inte världen, inte det som finns i världen. Om någon älskar världen så finns inte plats för Guds faderns kärlek. Därför att det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med, det kommer inte från fadern utan från världen. Och världen förgår med sina lockelser, men den som gör Guds vilja består för evigt. Jag tycker att det känns som att, bröder och systrar, som att det som Petrus en gång sa fortfarande håller, nämligen när Petrus sa att er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. Kära bröder och systrar, när vi inledningsvis konstaterade att denna text för oss egentligen till kampen, så kan vi se här i Guds ord att sådan är scheman och temana för vår kamp. Och det som vi behöver strida mot med hjälp av Guds kraft här på himmelsvägen. Så att vi inte hamnar bort ifrån Guds barnaskap. Vi behöver alltid, eller alltid när någon går och lämnar sin tro, så finns orsaken i synd. Därför att synden handlar om att avvika, avfalla från Gud. Hjärtat avfaller från Gud. När vi bröder och systrar, kära, sedan vill såklart framförallt titta på hur och på vilket sätt kan vi bevaras på den här vägen. När vi alltså har, så som vi redan har försökt att framhålla här, vi har en sådan strid och krig mot den tre allierade fienden. Själafienden, Guds motståndare, världen och det egna köttet och blodet. Så hur kan vi då bevaras på den här vägen och kämpa så? Och bevara Guds barns namn. Så att vi en gång när tiden tar slut för oss, så får vi förflyttas dit där vi är på väg. Nämligen till det nya hemlandet i himlen. Aposteln säger till de som tar emot det här brevet att uppmuntra varandra varje dag. Enligt mitt minne så står det i den nyare bibelöversättningen ungefär så här, att uppmuntra varandra. Bröder och systrar, att uppmana, mana, anvisa och uppmuntra. Vi stannar en stund inför det, den frågan. Hur kan vi bli anvisade här i Guds rike? Här i Faderns hus där vi idag får bo. Kära bröder och systrar. Jag har en sån förståelse och ett sån uppfattningar att i rättfärdighetsfrågan kan vi bli rådda och uppmuntrade att tro endast på Guds ord. Ni kommer ihåg, bröder och systrar, Johannes döparen i fångenskap. När vi läser evangeliet så märker vi att Johannes hade det inte lätt att tro där i fångenskap, därför att han som lite tidigare hade konstaterat och visat på Herren Jesus, se Guds lamm som borttar hela världens skuld. Så där i fångenskapen så funderar han och begrundar och tvivlar över det, och så skickar han sina egna att fråga Jesus, är du den som det lovade Messias, eller ska vi vänta på någon annan? Vi minns ju vilka hälsningar Johannes fick tillbaka. Jesus svarade honom med Guds ord enligt profeten Jesajas. I Guds ord svarade han och liksom stärkte. Och det Guds ordet lovade också, att så som vi minns, att de fattiga ska det förkunnas evangelium till. Eller så som vi fick höra igår kväll, kort konstaterat, att så var det för vandrarna mot Emmaus. I deras hjärta tändes en brand när man öppnade och förklarade skrifterna för dem. Och jag skulle så gärna vilja, och jag undrar om jag vågar ta upp sommarmötets motto lite grann. Det görs nog ingenting om jag säger något kort om det. Nämligen, det är ju gripande Asabs situation i Bibeln. När han var säker på i sitt bekymrade tillstånd. Han menade att i otron finns ingen nöd. Han har mycket nöd och mödor. Men sen han kom och gick på Guds barns sammankomst, så öppnades det för honom en förunderlig syn. Vad som är den icke-troendes slut och vad som är den troendes slut. Och därför så säger han: min lycka är att vara nära Herren. Och där hade han en tydlig grund och motivering då han säger att liksom till himmelske fadern, att du håller min hand, du leder mig med ditt ords anvisningar och till slut så tar du mig till din härlighet. Därför är det min glädje och lycka att vara nära Gud. Det här brevets mottagare hade det skett så att de hade ovilja att gå på möte, att alla ville inte längre komma och lyssna på Guds ord. Och ändå ser vi ifrån de här exemplen hur Guds ord har burit tidigare troende och heliga på himmelsvägen och öppnat den utsikten att det lönar sig att tro. Därför att genom tro kommer vi en gång dit det mot vilket vi har börjat vår kamp. Därför ville Paulus i sitt romarbrev, så tänker jag det, att han har skrivit och konstaterat att alla profetior i skriften står där för att undervisa oss, så att vi genom vår uthållighet och den tröst skriften ger oss kan bevara vårt hopp. Vilket hopp är det fråga om? Bröder och systrar, går det rätt om jag tänker att Paulus menar om vi bevarar ett hopp, ett levande himmels hopp? Att ett hopp om att när min tid tar slut, så vill jag då, när det en gång kommer en uppståndelsedag, att jag då får flytta dit där Gud redan från början har ämnat för oss, till ett liv i delaktighet med honom i evighet i paradiset. Det hoppet tänker jag att Paulus menar här, att detta skulle få bevaras till motivering att tro och lyssna på Guds ord, så att det kan förhärliga för oss, att det lönar sig för oss att fortsätta vandra på himmelsvägen och kämpa, bära korset, vårda trons hemlighet i vårt hjärta, så att vi får bevara tro på Gud och ett himmelshopp. Kära bröder och systrar, synden är en så farlig fråga, som jag har försökt att säga här, att den orsakar död. Och tänk dig att om det är mycket gripande berättelse om Paulus inför landshövding Felix, när han bekände sin tro där, så säger han: jag tror att det finns en uppståndelse för rättfärdiga, för icke-rättfärdiga. Och så säger han: och för den skull gör jag allt jag kan för att få bevara ett gott samvete inför Gud och människor. Paulus tänkte inte att han är duglig till himlen därför att han verkligen försöker göra sitt bästa att lägga bort sin synd utanför att han får bevara sin tro. Bröder och systrar, det är kära ungdomar, kära unga Guds barn, jag vill särskilt säga det till er. Att det är en sådan fråga att om man i sitt hjärta får högvis med synd, om man inte vill eller orkar, ännu värre om man inte vill lägga bort synderna, så är det helt säkert att trons gåva slocknar. Det är en mycket stor olycka om man inte här i tiden får uppleva bättringens nåd och återvändandets nåd, så sker det en så stor olycka att man aldrig kan reparera den. Därför att det går inte att reparera den olyckan i evighet. När aposteln här i vår text i den sista versen säger och skriver om att ty vi har del i Kristus om vi ända till slutet orubbligt håller oss till samma grundval som i början. Kära bröder och systrar, kampens färd är sådan att man får inte kronan på vägen, utan kronan får man först när man kommer fram. Varför lönar det sig då även för en ung människa, ni vet det, varför det lönar sig att tro idag? Därför att människan kan inte liksom bygga sin frälsning på att man är ung, man är frisk, man mår bra, att man hinner någon gång senare. Nej, man kanske inte alls hinner det. Det är inte nödvändigtvis så att man hinner. Jag vill inte berätta noggrannare, men jag kan säga det. Jag vet mycket väl, mycket gripande, förskräckliga händelser om sådant. När människan har gått bort fort i otro och gått iväg så att mitt ifrån troende men har inte hunnit att öppna sin mun ens. En helt annan fråga är det. Om Gud ens ger syndakänsla och bättringens nåd eller trons gåva, därför behöver vi vara troende idag. Därför att ingen av oss vet om morgondagen, ingen av oss idag ikväll, vi vet inte vem av oss imorgon får se solens uppgång, därför att avfärden kan komma så plötsligt. Jag tänker mig, och jag vill säga det till er kära ungdomar, framförallt, men också till alla andra himmelsvägsvandrare. Jag vill stappa upp er att det är viktigt att vi tror idag. Och när jag i början sa det och frågade om det finns på mötet någon sådan person tillsammans med mig som ibland har tvivlat över om du orkar ända fram, så på himmelsvägen är det så gott att vandra, därför att här finns Guds gåvor som hjälper oss fram en gång. Därför att bröder och systrar, kära bröder och systrar, de som tog emot det här brevet, i brevets sista del står det genom aposteln ungefär så här. Lyft er blick till Herren Jesus Kristus. Alltså på honom var i vår frälsning finns, var i vårt liv finns, var i vår räddning finns. På honom och titta på vad Herren Jesus har gjort för oss. Kära bröder och systrar, evangeliets kärna, syndens avlösning, det är den nådekraft som bär oss på denna väg tills vi kommer till himlen. Jag vill kort berätta om Thomas, som vi kommer ihåg, och vi tänker att han var en tvivlande Thomas. Ja, han var tvivlande. Tänk på honom, kära bröder och systrar. Han var ju inte på plats på sabbatens kväll när Jesus uppenbarade sig första gången bakom lyckta dörrar. Och Thomas säger, jag vet inte varför Thomas var där när de andra samlades. Det berättar inte Bibeln. Men vi kan ändå se att han också var trött på sin kampresa. Han var trängd i sig själv. Och därför att han fick hälsningar att Herren lever, så säger han, nej, det tror jag inte om jag inte får se det och uppleva och så vidare. Det tror inte jag på. Men sen när Thomas efter en vecka fanns där och Herren Jesus uppenbarade sig igen. Och så säger Jesus till Thomas. Och vi minns hur Thomas reagerade. Han sa när han såg sin frälsare, hörde hans röst. Så säger Thomas kort. Han behövde inga motiveringar. Han behövde inte se någonting mer. Utan han säger, min Herre, min Gud. Kära bröder och systrar. Jag tänker liksom att även vi har möjlighet. Liksom se Herren och frälsaren. I evangeliets förkunnelse. I syndens avlösningspredikan som tvättar och renar bort all synd som vi har. Det är så förunderligt detta Guds rike och predikan därifrån och syndens avlösningspredikan, att när vi här på jorden förlåter någon synder så vill den rättfärdige Gud nöja sig med att allt är förlåtet också i himlen hos Fadern. Kära bröder och systrar, det finns inte någon större gåva eller skatt än denna trons skatt. En stor gåva är ju hälsan och livets gåva. Det är en stor gåva. Vi som har fått en maka eller make av Gud, barnen är en stor gåva och så vidare. Det dagliga brödet och utkomsten. Men det är säkert att av alla dessa så har vi någon gång i livet är vi tvungna att ge bort det antingen lite i taget eller så allt på en gång. De mister sin betydelse, de har inget värde. Det är bara det som har ett värde. Att vi har fått synderna förlåtna och bevarat vår tro ända till slutet. Då räknas en gång en så stor lön till det att man kommer till den eviga glädjen hemma hos Fadern i himlen. Kära bröder och systrar. Här i evangeliets förkunnelse, i syndens avlösningspredikan, får vi liksom betrakta vår Herre och frälsare. Så som Thomas fick titta på Herren när han träffade honom bakom lyckta dörrar. Och bröder och systrar, kära. Gud och Gud, med Guds kraft håller vi oss i seger. Må vår kamps väg se hur dan som helst ut. må världens kraft vara hurdan som helst, eller själafiendens kraft. Kära bröder och systrar, Guds kraft är större. Jesus säger redan före, när han tog avsked av sina lärjungar, så sa han till slut där att i världen har ni plågor, var ändå vi gott mod. Därför att jag besegrade världen. Och en gång hördes ifrån Golgata, ifrån vår Herre och frälsare, självaste himmelske faderns rop: allt är betalt, hela skulden är löst. Kära bröder och systrar, jag tänker liksom, och jag tror så, att fastän vi har en svag tro och ringa tro, när vi håller fast vid den, så kommer en gång att besannas det som psalmförfattaren säger och tänker, när han säger att änglarna och de heliga i himlen, de sjunger lovsång. Där hamnar inte Sion i plågor utan får ärva segern. Skeppet går i hamn. Stormen stillar sig helt. I seger hemma hos Herren tackar Sion och lovprisar en gång. Kära Guds barn, finns det någon ohörare? Någon sådan vandringsman som känner och har känt hur din kamp gör dig plågad, och du till och med har kunnat fått syndasår, de giftiga ormarna har bitit dig så som skedde på ökenvandringen? Kära Guds barn, kära unga Guds barn, om du har fått i dina ungdomsfrestelser, om du har fått sår så att du känner att det ser ut som att själafienden predikar också att allt är förlorat, lyssna inte på den rösten, utan lyft så som ökenvandrarna gjorde. De lyfte sin blick på kopparormen. Lyft din blick på krigets hjälte, Herren Jesus. Tro dina synder, dina tvivel och dina frestelser förlåtna. I Jesu namn och blod. In till frid, frihet och glädje. Och det är liksom öppna för dig utsikter mot himlen. Så att i den här tron, med Guds kraft, en gång kommer i alla fall fram. Så får du frimodigt gå till nådens altare alltid när du känner att du behöver hjälp. Och Gud ger dig hjälp. Och det är helt säkert. Och fastän du har en svag tro, så vill den himmelske fadern leda oss genom det främmande landet. Han leder oss till sin härlighet, till den himmelska härligheten i evig glädje. Dit där vi är på väg, dit där vi har börjat vår vandring till. Och varför vi har skapats, jag vill ännu alldeles till slut kort liksom säga till dig, kära vän, som var i den situationen att du alldeles nyligen gick i den här skaran på himmelsvägen, men att själafienden förrådde dig och lockade dig ut. Jag vill komma till dig. Lyssnar du, hör du ibland på faderns kallelse att i faderns hus finns föda, du får äta och du får fira fest här, kom tillbaka. Du, om du hör detta och känner detta och hör kallelsen, så får du tro av blotta nåden som Guds gåva. Din otro och alla de synder som kommit med det förlåtna i Jesu namn och blod. Och du får återkomma till den här vägen som leder till ett evigt liv. Så får vi, bröder och systrar, kära sätta vårt tillit till Guds nådekraft och tro av Guds nåd att vi är heliga när vi är onda och rättfärdiga när vi är syndiga. Och vi får också nu i denna stund tro alla våra synder förlåtna i Jesu namn och blod. I Jesu namn och blod är alla synder förlåtna. Kära himmelsvägsvandrare, alla synder är förlåtna i Jesu namn och blod. Alla synder är förlåtna i Jesu namn och blod. Nådens kraft oss bär oss ända tills vi kommer till himlen. Och tänk dig, min bror och min syster, till det beslutet nöjer sig Gud att allt är förlåtet. Himlen är öppnad. Där i himlen väntar den himmelska fadern tillsammans med sin son på oss. Och tänk dig att vår Herre och frälsare, han de vakar över oss och ber över oss. Ber för oss, för oss som är så svaga bedjare, att vi en gång ska få komma till himlen och att vi ska bevaras i tro. Det lönar sig väl att tro, bröder och systrar. Därför att med den här tron vinner man ett evigt liv. Kära bröder och systrar, vill ni predika mina synder förlåtna också? Jag vill tro och jag lovar att tro. Låt oss förbli i Guds nådeords välsignade beskydd. Det ordet är mäktigt att bevara oss och ge oss en gång ett arv tillsammans med alla heliga. Amen. I Jesu namn. Amen.